Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Fredrik Andersson. Välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Du är komiker.
Det är korrekt. Din information stämmer hittills.
Du har varit gäst i den här podden förut. En ganska slow count som det heter. Det har varit många år sen sist. Eller var det kanske 2 år sen sist eller någonting?
Jag tror att det är längre.
Alltså jag fan att vi gjorde en överlänk när jag var i USA senast.
Nej. Jag tror inte det.
Du minns inte det här? Jag minns att jag satt där i Los Angeles och spelade in ett arkivsamtal med dig överlänk.
Kan ju sig vara det. Jag har inte lagrat i minnet bara. Okay. Jag bara tänkte tillbaka på när jag satt hemma hos dig sist. Och det var ju, när var det? 5-6 år sedan och sånt där.
Längre jag satt hemma hos mig och poddade.
Ja, men vi spelade in ett arkivsamtal hemma hos dig.
Jo, det var kanske 5-6 år sedan. Ja. Men sen så har du varit här och planerat sommarturné och sånt där några gånger. Eller någon gång.
Ja. Och sen så har vi spelat in en massa andra saker. Så det är svårt att veta vilken podd som är vad som vi har spelat in, tänker jag.
Så är det ju. Men jag är ganska säker på att du medverkade för kanske... Var det 1,5 år sedan jag var i USA? Kan det ha varit något sånt?
Okej, jag tror dig. Men jag kommer ihåg, vad pratade vi om då?
Bland annat så pratade vi om hur det gick våra respektive karriärer. jag kommer ihåg att du frågade hur har det gått på dina gig i LA och jag sa dåligt. det var väl, jag tänker vi ska väl prata lite om det, för att jag tror sen du har varit med sen sist så har du fått någon form av större genombrott.
Mm. Men jag anar att hade jag inte börjat publicera saker på nätet redan då och liksom var igång med
jo, du hade nog gjort klipp. Det. Alltså det hade du väl gjort också när vi var på sommarskojturnén.
Ja.
Det var inte nu i somras utan en sommar sen igen, va?
2 år sedan.
2 år sedan. För då hade du också börjat, och då man märkte att det började hända grejer då.
Ja.
Alltså jag kommer ihåg, du ringde mig en gång, vi skulle köra på Norra Brunn, tror jag det var.
Yeah.
Och så frågade du så här, har du några tips om hur man liksom når ut på sociala medier? För då höll jag på med det mer än vad du gjorde. Och sen så sög du åt dig alla tips och tricks du kunde från mig och från andra och liksom verkligen gick in ganska hårt för att publicera grejer på internet. Och resten är någon form av humorhistoria. Nu är du större än Jesus.
nej, men jag kommer ihåg, det var där det tog fart. Men så hade jag, som du säger, en insamlingsperiod av fakta kanske 2 år innan jag började agera på det.
Det låter, alltså jag tror jag ger uppfattningen att vara ovanligt metodisk när jag jobbar med kreativa grejer. Men du är ju några resor värre.
Nej, men jag tror vi har samma drag i det.
Det
tror
jag. Kanske
jag har. Sen kanske man har så här olika intresseområden inom en period eller något sånt där. Och sen, men det man lägger ner energi på, jag tror att vi förhåller oss till saker på samma sätt.
Ja, det kanske
jag. Det märker jag ju, när jag frågar dig om någonting inom något område, då ser jag att du har tänkt på de sakerna som jag skulle vilja ställa frågor på eller tänker. Så att, vi är väldigt snart. Men det tänkte jag på redan direkt när jag såg dig på scen första gången, så tänkte jag att ja, men det där är, vi har mycket gemensamt, tänkte jag.
Vi är födda samma år bland annat.
Ja, det såg jag omedelbart.
Ja, men nu... Alltså det hände när var det här förresten vi hade det här, liksom, när du började insamla information om hur man...
Det var innan pandemin, det var, jag tror det var 2017, 2018 eller någonting sånt som jag började läsa på om filmning och YouTube-produktion, som jag då trodde att det var riktningen som jag skulle ta i filmandet och sånt där. Så då satt jag och plöjde massa tutorials på hur man filmar sig själv i ett ensamt rum och liknande. Ja. Så då hade jag en sommar som jag bara pluggade på de grejerna, och så rann det ut i sanden, trodde jag då, att det inte var någonting som... precis innan pandemin så började jag kolla på någon kille som hette Drew Lynch, tror jag att han heter. Han var en av de första som började publicera material och publiksnack på nätet och fick väldigt stort genomslag.
Han gjorde det innan Atto Karlsson.
Han var precis före Atto Karlsson.
Atto var ganska tidig i Sverige med det, jag kommer ihåg. Yeah. Det var också, han var tidig på TikTok också. Yeah. Och Kristoffer Nyqvist var också tidig på TikTok. Och sen och du började väl där någon gång runt pandemin också med det, eller?
Jag la upp, det var ju den här min special som gick på Comedy Central, gick på Comedy Central. Sen fick jag rättigheterna till att publicera den, och så la jag upp den på min YouTube-kanal, och så fick jag bra visningar på, som jag tyckte på den tiden. Och sen så tänkte jag, om man tar de här sakerna som jag lärde mig om att göra thumbnails till YouTube-klipp, och ifall jag skriver in rätt sökord på YouTube-kanalen, så kanske jag kan få upp det. Och för varje åtgärd som jag gjorde i efterhand så såg jag att tittningen gick upp. Så då tänkte jag att det här kommer att funka på mig också. Sen så la jag upp mitt första klipp, Kinesisk flickvän.
Ditt första korta klipp då?
Mitt första korta klipp. Och då hade jag redan spelat in nästan allt mitt material i flera månaders tid, bara för min egen skull, och tittat på det. Jag har ju gjort väldigt mycket som jag aldrig har publicerat. Så har jag gjort också jättemycket. Att när jag har blivit intresserad av någonting, så har jag gjort det i skymundan väldigt länge, tills jag tycker att nu är det nog bra nog. Så det första, det allra första jag gjorde, det var ju att spela in väldigt mycket som jag trodde skulle bli en stand-up-album på klubbar, som jag bara spelade in ljudet.
Du tänkte klippa ihop kortare sekvenser till...
Ja, eller om jag skulle publicera som en sammanhängande special. Jag spelade in saker på Big Ben och sånt där, och då hade jag bara med mig en liten zoom då.
Men du tänkte att du skulle ta liksom för Big Ben
Spotify. Spotify var det som jag tänkte
att det skulle vara liksom olika spår då med olika skämt, så att de skulle inte vara inspelade i samma tillfälle hela skivan.
Eller så kom jag på det att du skulle ju kunna publicera sakerna som korta klipp på din artistkanal i Spotify, precis som jag publicerar nu på Instagram eller TikTok. Så var ju planen då, att det var på det sättet som jag skulle kunna producera, för jag trodde inte att jag skulle kunna komma upp i tillräcklig kvalitet på filmningen då, utan det var liksom, då tänkte jag, med Spotify-kanalen, där kan jag lägga upp veckans nya spår lite grann. Men det blev aldrig av, men det var vad jag började öva på, och sen så föll bitarna på plats en efter en, och sen till sist då när jag hade gjort den här Comedy Central och la upp det första, som var Kinesiska flickvännen. Då var det mitt starkaste skämt. Det var ju det som jag avslutade mina uppträdande med
i 5-6
år eller någonting sånt där.
Var det skämtet med i
Sunda
värderingar, som du kallar den när du släppte den?
Ja, precis. Det var det. Men det var liksom, dels tyckte inte jag att det var någon bra inspelning, Sunda värderingar. Alltså kvalitetsmässigt jättebra, men det var ju inför en publik som inte hade någon koll på mig och knappt skrattade åt skämten eller någonting, så varje skämt där fick ju ganska liten respons, och det var ganska mycket av materialet där som låg så långt in under inspelningen, så det var ganska liten chans att någon skulle se hela. Mm. Så då spelade in det skämtet istället och släppte det separat. Mm. Det
var från Norra Brunn direkt.
Det var från Norra Brunn. Mm. Och det fick 300 000 visningar på Facebook snabbt, och sen så på de andra kanalerna som jag publicerade den gick den också väldigt snabbt upp. Mm. Och sen, ja, det var YouTube och Facebook på den tiden, tror jag.
Men då kände det var innan TikTok, eller?
Mm, innan TikTok och innan Reels på Instagram. Mm.
Så det har ändå tagit, det har ändå gått 5 år sedan du liksom började med din drive på något sätt att liksom synas på internet och sociala medier. Det känns ju som att det har gått, jag har fått intrycket av att det gick snabbare än så.
Jo, nej, men så nu, det känns nu, ju så.
Nu säljer du slut arenor.
Inte arenor.
Eller jag vet inte, vad gränsen går för
teatrar. Jag vet inte heller, arena, då tänker jag så här 4000 platser eller något sånt där.
Det skulle du absolut kunna göra i Stockholm.
Jag skulle kunna göra det.
Vilka är de största? Du har alltså så
1200-ish är nog största lokalerna jag har.
Är det i Stockholm?
Nej, det har varit Linköping ska jag till nu, och det är andra gången jag kommer dit, och då är det 1200 platser. Jag tror nästan slutsålt. Eller slutsålt.
Och i Stockholm borde ju sammanlagt ha sålt slut motsvarande Globen eller någonting.
Eller det skulle nog ha gått.
Det är liksom gränsen för ett större genombrott. Liksom. Ja. Du höll ju på väldigt länge också innan. Ja. Innan du började med det här synas på internet och sociala medier.
Mm. Ja, jag var ju rätt säker på att jag hade missat. En del av mig kände väl att jag hade missat tåget när det gällde sociala medier. Ah. Internettåget. Nej, men att jag började aldrig med någon podcast. Jag har aldrig den jargongen eller sortens kontakt som folk hade när det började på Twitter, på Instagram. Mm. Den typen av skämt eller både format och innehåll, så bara kände att jag hade svårt att kliva på den. Och sen så när jag hade väntat tillräckligt länge, då kändes det som att nej, det är nog inte något för mig. Jag fortsatte köra på klubbar utan att folk vet vem jag är, och att de blir glatt överraskade när de ser mig. Och så fick jag ju ändå bra. Jag fick alltid bra gig tack vare att jag fick skratt liksom.
Jo, för du var ju ändå med i rätt stora tv-program.
Ja.
När var du började med stand-up?
2005.
2005, så det är ju snart 20 år sedan.
Ja.
Och du... Nu tittar du till den fönstret. Att det kändes som länge.
20 år, ja. Det är mycket. Alltså.
Ja, det är 19 år sedan.
Så frågan man ska ställa sig är: varför har du inte kommit längre?
Ja, nej, men möjlighet att sälja ut Globen på sin stand-up, det känns som längre än så behöver man väl inte komma. Eller så,
nej. Ja.
Men, du känner du nu så här, jag måste bli större.
Nej, men däremot så allting har ju hänt uppmärksamhetsmässigt under den sista minuten av min karriär. Liksom.
Ja, så det kanske liksom... du började liksom publicera dig själv mycket på internet för 5 år sedan. Och jag skulle säga de senaste 2-3 åren, det är väl då det har exploderat. Liksom.
Ja.
Så det är de sista 10% av de här...
Ja.
Så 90% av tiden så var det de hungriga struggling years of the early years of bitter struggle. Jag har läst Robert Crumb volym hette den, han gav ut serie. Men du var ju ändå med i, var det Roast på Berns? Var det några andra större tv-program du var med i?
Roast på Berns, Ballar av stål. Sen hade jag ju så här korta, men det var ju lite av en dålig timing.
Comedy Central också, i och för sig var inte det en kanal som nådde jättemycket tittare. Jag hade också en special där. Kändes ju coolt att göra det, men det kändes inte som att det hjälpte ens karriär jättemycket. Nej. Eller för din del gjorde det väl att du spelade in den här specialen som sen liksom var lite fröet till din internetframgång.
Men jag spelade in den innan jag sålde den till Comedy Central. Det var Aron som spelade in.
Aron Flam.
Ja, så han var ju på mig jättemycket under den tiden och sa du måste börja publicera. Publish or be damned, eller vad uttrycket nu är.
Kristoffer Appelqvist hade du väl också lite som mentor, eller vad man ska säga. Han hjälpte väl dig att göra din första stora turné också.
Men där, återigen,
Serial
där var jag,
Joker.
Där var jag ju inte, ingen hade ju koll på mig, så att det var ju den gick ju otrolig uppförsbacke, eftersom jag inte hade byggt någon efterfrågan när turnén började. Men det var ju också så här, jag var med i en del tv-produktioner, korta spotter och sånt där. Men så stack jag till London 2010. Och jag stack ungefär under den tidsperioden när jag kanske hade hunnit bygga upp någonting i Sverige som jag hade kunnat fortsätta med. Det var fortfarande så att jag åkte till Sverige och gjorde gig då och då och några tv-framträdanden. Men det var väl dålig timing upplevde jag då. Nu är jag glad att det blev som det blev. För jag tror också att om man får hugg för tidigt på sakerna, så blir man ju annorlunda än om man får hugg senare.
Absolut. Jag tror man barnstjärnor brukar det inte gå så jättebra för.
Nej, dels det spåret, men också hur man utvecklas i det man producerar. Att man, om man får hugg omedelbart när du tar den första stapplande stenen som komiker på scenen, så tror jag att det finns en risk att du inte kommer att jobba tillräckligt mycket med materialet för att materialet ska vara det som är kärnan i verksamheten i alla fall.
Det läste jag faktiskt i en bok om stand-up. Då var det så här att det kan ha varit The Zen of Stand-up Comedy. Kommer du ihåg? Jag gissar att du har läst den boken.
Jag har läst den, men jag kommer inte ihåg. Men det är säkert därifrån jag har fått tankegången.
Men jag tror det var en författare snackar om att han författaren till boken, han var en komiker, inte speciellt känd. Men han sa att han kände att han hade inte så mycket funny bones. Han var inte så naturligt rolig.
Jay Sankey är det väl som har skrivit Zen and the Art of Comedy, och han är trollkar.
Okej, han är trollkar och stupkomiker.
Ja.
Precis som du. Det har vi inte gått in på i det här avsnittet. Ja, men säkert tidigare att du har en bakgrund som stupkomiker. Ja. Eller som...
innan jag började med trolleriet. Ja,
det är något ovanligt. Men tvärtom, folk som är stupare som samlar trollkar.
Ja.
Men jag menar... Carl Stanley, du, Kristoffer Nyqvist,
Isidor
Olsbjörk, fast han är ju fortfarande trollkarl, så han sticker ut lite, men det är väldigt vanligt i stöpbranschen att det är före detta trollkarlar som också det går ganska bra för, eller jättebra för i vissa fall. Han var trollkarl, men det finns ju någonting i det här metodiska som vi snackar om att vi båda har. Det krävs väl också för att liksom bli trollkarl, gissar jag på.
Det gör det. Och jag tror också att trollkarlar, de sitter och övar på sina grejer jättemycket. Och de är oftast inte särskilt sociala. Och man vet inte vad man ska säga när man visar trolleritricken för publiken. Så man sitter och övar in sina manus. Man köper någon trolleriprodukt, och sen så får du det här är det du ska säga när du visar din trolleriprodukt. Och det måste ju vara väldigt precis också, för du måste säga det här lilla skämtet precis när du vill att de inte ska titta på dina händer. Det kan vara det. Det är åtminstone så att du måste ha du måste uppfinna en logik bakom dina märkliga beteenden som du ofta måste göra i medans publiken tittar på det. Så det gör att det finns inte mycket utrymme för att missa. Om du säger fel sak så kanske du avslöjar trolleritricket. Så det blir ju inbyggt att det är en precision i det som ibland överdriven, men som finns med. Så folk som går från trolleriet till stand-up har oftast det i ryggraden sen tidigare.
Jo, sen hålla så sig till manus. Nötandet, att man måste liksom öva.
Ja.
Det är nog också en bra färdighet. Men heter han Jay, han som skrivit...
Jay Sankey.
Men han sa ju då att han, när han började med stand-up-komik då, så var det... folk han kände som var liksom naturligt roliga, som inte behövde jobba så mycket för att få skratt på scenen. Yeah. Att de gick upp och liksom pratade lite och sådär och fick skratt. Och han sa så här att han är glad att han inte hade den här naturliga roligheten.
Yeah.
Vilket jag först tänkte på, liksom så här, det där säger du bara, det är lite nästan surt, sa räven. Men sen så när han liksom utvecklar resonemanget så insåg jag att han kanske hade rätt. Att det var så här för att han sa att de flesta av dem som var naturligt roliga, de lärde sig inte att de var tvungna att jobba stenhårt.
Yeah.
Medan han som var lite mindre naturligt rolig var tvungen att liksom jobba stenhårt, öva, gigga svin mycket. Och till slut så gick han om de som var naturligt roliga, yeah, men lite latare. Eller lite, för att liksom, de blev inte tvingade att jobba så hårt.
Det tror jag verkligen.
Mm.
Och sen... Sen är det ju också det att om du blir uppplockad i det här maskineriet som är underhållningen, så får du ju massa, så kommer du med massa incitament som kan påverka vad du väljer att skriva om och vad du väljer att skämta om och vilka vägar man tar och vilka man samarbetar med och så. Som man känner väldigt mycket. Det är de fåtal produktioner jag varit med om, så blir du väldigt formad av omständigheterna som du ska leverera materialet i. Mm. Och så anpassar du efter det. Det
är klart, har du några exempel då? Det blir lite abstrakt.
Nej, men det som alla tänker på, det är ju bara så här, ja, men det är för hårt material, eller det riskeras att klippas bort för att det är för känsligt.
Ja, ja, det är för grova skämt om du är med i liksom en tv-produktion i mainstream-tv. Ja. Liksom.
Så det är klart att ifall du då siktar på att bli en programledare i mainstream-media, det är klart att det finns med i avvägningen redan när du skriver ett skämt och ska lägga in det i din akt, om det verkligen är ett viktigt mål för dig.
Jo, absolut. Så man kanske inte tycker det är värt att så här, bränna broar för att man drar för grova grejer.
Precis, men det är inte bara det heller, utan det har ju också att göra med hur man anpassar sig i sitt beteende mot branschen och liknande. Det blir ju likformigt på något sätt, även ifall det inte behöver vara just inom området. Att det är för hårt eller för grovt, utan nej, på andra sätt också.
Ja, det kan ju vara lite på det här sättet som liknar det som Jay beskrev med om du liksom på ett tidigt stadium är van vid att folk ger dig chanser.
Mm.
Så du blir upplockad av tv och radio och media och klubbar. Då kanske du inte behöver jobba lika hårt på att få saker gjort själv. Nej. Marknadsför dig själv och så vidare.
Exakt.
Och då kanske också, det kan, på ett sätt kan det vara bra där att inte få de chanserna och bli tvingad att lära dig att bli mer självgående.
För det blir ju ett förhållningssätt till allting. Om man bara tänker, om man hela tiden är på jakt efter vad är det för någonting som kan utveckla mig? Vad är det för någonting som kan lära mig så att fler människor nås direkt av det som jag gör? Så det är ett helt annat sätt än att tänka än... Hoppas jag är så pass duktig så att någon ser att jag är duktig och lyfter upp mig i ett sammanhang så att jag sen kan nå mina följare.
Mm.
Eller få följare. För det är ju det också. De är ju hela tiden beroende av att du ska synas och exponeras kontinuerligt i media som blir en mellanhand i mötet med din riktiga publik. Så att allting blir hela tiden... laddat av en mellanhand som kontrollerar allting. Inte nödvändigtvis begränsar det, men det är ändå kontrollen. Det är ju,
absolut. Vad säger man? Cut the middleman.
Ja.
Att man ska, ja, det är verkligen skönt att slippa mellanhänderna.
Otroligt skönt.
Jag kommer ihåg när jag började som serietecknare med några liksom kompisar i samma ålder som var i samma situation. Då var det en kompis som efter ett tag, det hände ju inte så mycket liksom, vi tecknade de här serierna, nådde inte ut så mycket, och han sa så, jag vill bli upptäckt.
Ja. Ja.
Jag vill bli upptäckt, så här, och så här, ja, det är klart man vill, men man kan ju inte räkna med det.
Men det tar så lång tid att ändra inställning också, för jag är ju uppvuxen med den approachen. Och sen så genom att titta på sådana som du var ju liksom, när du kom in i branschen så var ju du hade ju med det redan i ryggen när du gick in i branschen.
Mm.
Och det var ju fler än jag som reagerade på bara, oj, han har verkligen byggt upp hela sin verksamhet. med en direktkontakt med sin publik.
Jo, så det började ju med liksom fanzin, när man kopierade upp fanzin, yeah, och sådär. Och, sen, och det var lite samma sak där, fast i ett mindre format. Yeah. Att såhär, när jag gjorde fanzin och sådär, så, och sen så liksom blev jag publicerad i Galago, som var lite större liksom tidskrift och sådär. Men jag kommer ihåg, jag gick upp med lite skämtteckningar till den redaktionen, mm, och redaktören sa att nej, men pedofilskämt, det kan vi inte publicera.
Nej.
Och då tänkte jag så här, okej, då får jag väl göra fanzin med de här, för jag tyckte det var så pass kul, de här skämten. Mm. Så tänkte jag, men jag tecknar massa sådana för fanzin. Sen bytte de redaktör, så de publicerade pedofilskämt i alla fall.
Som bara vill ha pedofilskämten. Kan du stryka allt annat?
men det var ändå liksom en lite en chock, både inom stand-up och liksom serier och skämtteckningar. Så här att, för jag tyckte liksom de här jättegrova skämten var det roligaste. Liksom. Yeah. Och så tänkte jag, om bara folk får möjligheten att se det här, då kommer det bli jättestort, för jag tycker det här är roligare än den här vanliga, ja, mainstream-humorn. Liksom. Men sen har jag märkt att, så att nej, det är ganska en smal, mm, genre. Det är vissa som tycker det här är jättekul, men det blir ändå en chock att inte alla tyckte det här var lika kul som jag.
Nej, alltså jag kommer ihåg när du kom in, så var det ju verkligen ett uppvaknande. Bara, aha, man kan göra så där, tänka på det där sättet. Inte vänta på att parlamentet ska lyfta upp en eller slänga i brunnen eller något sånt där. Inte bara stå och stampa, utan bara, ja, men du agerade ju som att du redan var ett extremt mångmiljonsbolag som bara kunde göra de sakerna som skulle, mm, göras. Och det inspirerade ju.
Mm, ja, men vad kul,
eller fortfarande inspirerad. Det är väldigt mycket din verksamhet jag har mallat efter.
Ja, men fan vad kul att höra. Jag har inte tänkt på det. Nu när du säger det, tänkte jag, det måste väl folk ha gjort inom humorbranschen förr. Alltså det här med do it yourself tänkandet. Men det
är många som har gjort det, men det var nog inte så väldigt försökt göra, men det var inte så många som klarade av det.
Nej,
okay. Så jag tror att det var många som började nafsa i dem den änden, men du kom från ett håll där det redan funkade från dag ett. Liksom. Mm. Men det var ju många som gjorde det i desperation snarare. Mm. Att, så här, att om jag sätter upp min egen föreställning och så kommer 5-10 personer till den. Mm. Så det här soloföreställningståget hade ju påbörjat där det var ett lotteri där några få lyckades få uppmärksamhet för att de hade rätt titel som låg i tiden eller någonting sånt där. Men de ägde aldrig formen. De förstod inte formen helt och hållet, utan det var fortfarande den här att man skulle göra en föreställning och sen så kommer Nyhetsmorgon och säger, åh, den här föreställningen som du gör, den verkar intressant. Och sen så pang, så blir du ändå upplyft in i maskineriet när du har nått en viss effekt på det. Men du var nog den enda som hade en fungerande affärsverksamhet från scratch liksom, på lägsta nivå, som du sen bara var möjlighet att skala upp som du ville.
Jag hade väl samlat ihop lite liksom följare från musikvärlden och lite från serievärlden innan också. Så.
Men det tänker jag är en annan grej, en annan aspekt av det, är att det är ingen skillnad. Liksom, ifall du har någon följare som gillar dig och det du gör, så är det ganska naturligt att tänka sig att det blir ganska roligt att se vad Simon gör som nästa projekt. Och ha det helhetstänket snarare än att bara, okej, det här är mina poddlyssnare, de lyssnar på podden och här är de som går på min stand-up och de världarna är separata från varandra istället för att bara göra allt.
Jo, så tror jag det är, speciellt eftersom liksom det har varit humor och kanske någon form av historieberättande med. Alltså om en sportstjärna börjar med stand-up eller blir kock eller någonting, så det är inte lika säkert att publiken följer med.
Nej, man måste ju förhålla sig till till förväntningarna i alla fall och förstå att okej, om någon har tittat på de här grejerna så är det inte så sannolikt att de kanske är intresserade av den här aspekten av min personlighet, möjligtvis. Men om man då kan om man förstår sin relation till konsumenterna, så kan man ju ta bra beslut. Men, Men jag kommer ju från en bransch där folk verkligen inte förstod vilken kontakt de har med sin publik. Liksom.
Mm. Magnus Betnér, han var ju rätt mycket do-it-yourself och förstod sin relation till sin publik och sin förhållande till internet väldigt tidigt också.
Ja, helt sant. Jag glömde bort honom faktiskt. Mm. men ni var olika. För han hamrade ju in att jag är ståuppkomiker, sen så gör jag andra saker för att folk ska komma på min stand-up.
Mm, absolut.
Och sen ska man inte glömma att det var ju hans tv-produktioner som fortfarande var... Jag skulle säga han drog in publiken, den stora publiken, från tv. Men sen så var han så otroligt skicklig på att hålla kvar de som hade kommit in i hans maskineri på ett sätt som andra komiker inte var.
Och var det parlamentet eller någonting som han slog igenom via, eller var det... något annat?
Parlamentet var väl den kött- och bröd-versionen som rullade på hela tiden. Jag vet inte vad han slog igenom.
Har du någonsin varit med i Parlamentet? Först.
Nej.
Bara bakom kameran? Mm. Du har skrivit skämt till det?
Ja. Mm. Många år.
Mm. Finns det kvar?
Nej, det ligger på det pausat, som det heter. Det betyder ju oftast att det är nedlagt. Men i just parlamentets fall så har det ju faktiskt varit så att de har ju pausat det två gånger, tror jag. Och sen så har det gått någon säsong och sen så ploppar det upp igen.
Mm. Jo, så är det nog med vissa program. Mm. Man tänker inte att rederiet är pausat. Att de kommer... det kan komma när som helst.
Det var roligt att
hoppas. Today's the day. Men hur är nu när du har liksom gått från liksom kämpat länge och har fått det här stora genombrottet nu, hur känns det?
Nej, men det känns ju som att jag har övat på just det här ganska länge och tänkt på hur jag skulle vilja göra. Så att det känns väl som att jag är där jag vill vara. Sen känner jag väl kanske att det skulle inte behövas så mycket mer eller så mycket annat. Jag vill göra mer av det, eller bli bättre. Bli bättre vill jag bli.
När jag var hemma hos dig förra gången och gästade ditt söndags live, då snackade vi lite om det här, för då hade vi inte heller sett så mycket sen liksom du började sälja ut stora teatrar och sådär.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och då alltså, då var det väl lite så här, du snackade lite om att du tyckte det fanns jobbiga aspekter med det också.
Det är det. Det är pulshöjande när det är kontroverser och människor är riktigt arga, hotfulla.
Just det, du har ju liksom vissa grejer som du har publicerat på sociala medier, skämt och så här, har ju delvis blivit virala, men också blivit folk har blivit arga på det av olika anledningar. Men du har också utnyttjat det lite till din fördel, alltså så när du publicerar de här hoten och hatkommentarerna och sånt, då blir ju det ännu liksom en viral grej som gör folk nyfikna på att kolla upp din humor. Liksom. Man såg att de inläggen pushas ju hårt också eftersom det är mycket interaktioner i, ja. I dem liksom.
Ja, och sen så har det ju varit, vi har ju fått en hel del negativa recensioner från media som jag tror att det perspektivet som läggs fram i det tror jag delar med mina följare och faktiskt kanske en stor del av befolkningen att ja, men det där är inte ska man säga det är en part i målet som lägger fram recensioner ibland där egentligen hela tesen är att jag har fel snarare än huruvida jag är underhållande. Det blir ju en del av underhållningen.
Att du har fel i dina påhittade... Alltså, dina
att jag gör moraliskt fel. Att jag gör moraliskt fel.
Ja, just det.
Där jag skämtar om ämnen som människor skulle bli kränkta över eller något sånt där. Jag tror att jag har ju invändningar mot det resonemanget. Jag märker ju att mina följare och många som konsumerar det jag gör håller med mig i de invändningarna snarare än att de bara är på min sida för att de följer mig. Liksom.
Mm.
Är du med? Så att,
ja, jag tror jag hänger med. Men det är ju också att en recension av en stand-up-show, det är väldigt få som liksom slår upp en tidning och spontant läser en recension av en stand-up-show eller liksom går ut på nätet och råkar trilla på en recension av en stand-up-show. Så att liksom om du inte vill att folk ska läsa det så är det ju bara lättast att ignorera det. Men du vänder ju det till din fördel genom att plocka upp, liksom återpublicera recensionen, låta dina följare då, de blir ju så här, tycker blir lite arga på recensenten eller blir så här, mer fans av dig när liksom det går. Och sen kanske det också sprids till liksom kretsar där folk tycker att man ska kunna skämta om vad som helst och så här.
Ja, men sen tror jag också att det finns en lättnad bland våra följare som känner att ja, men vad en recensent tycker har verkligen noll bäring på ifall det är så att det kommer att komma publik till föreställningen eller inte.
Ja, tvärtom, jag tror att du har nog alltså vunnit på negativ press.
Jo, det har jag gjort, men även om jag inte hade publicerat det så hade det inte påverkat. Det är inte så att jag plötsligt skulle komma till en stad och så fundera på varför är det mindre folk här än vad det brukar vara. Åh, det var en dålig recension i Kalmar, vad det nu heter för någonting.
Nej, det var väl liksom när internet kom och konkurrerade väl ut ganska mycket. Alltså så här, jag tror knappt det påverkar någon längre. Det kanske skulle vara, alltså om man riktar sig till en väldigt mycket äldre publik, någon julkonsert eller något sånt där.
Fast jag tror att det inom vissa segment så tror jag att det är... Jag tror Henrik Schyffert fick ju fantastiska recensioner i alla sina... I alla medier. Låt det klickade till där, var det inspelningen igång eller?
Ja, den är igång. Det var bara någon...
Nej, men jag tror ju att en stor del av hans målgrupp... läser DN, tar rekommendationer från DN och tar sina beslut baserat på rekommendationer från DN.
Jag tror ännu större del gör
ju inte det.
Nej, men jag tror ännu större del kanske är av folk som slentrian följer Schyffert på sociala medier som får upp så här, som undrar så här, de kanske så här var ett fan av Killinggänget på 90-talet och så där. Och när liksom de skaffade Instagram började de följa lite så här, Schyffert finns där. Och sen kanske de inte har sett någon show, men när de säger så här, den fick en jättefin recension i DN, då är ändå DN en auktoritet fortfarande. Yeah. Även ifall de inte läser DN så tänker de, men då kanske man skulle se den, om den här har fått en så bra recension. Så jag tror liksom snarare det är hans följare som får en rekommendation då via DN än att de...
Men det hänger ihop med att hela svenska folket har ju en relation till Schyffert också. Mm, så att då blir det ju en effekt, påminnelseeffekt kanske. Mm. Det kan ju vara så att man följer honom och sen så har han sett att han ska ut på föreställningen. Sen kommer påminnelsen från att man bläddrar igenom det igen och så ser man den också.
Det
blir ju så. Och det som är så skönt då, för jag känner ju fortfarande när det ringer när ringer någon media till mig så känns så det är svårt att stoppa den här ryggmärgsimpulsen av att det här är viktigt. Jag borde pausa min verksamhet för att svara för att media ringer mig. Den sitter i som en ryggmärg och jag måste stoppa mig själv och tänka, men vänta ett tag, det här har inte så stor vikt för det som jag sysslar med längre.
Nej, jag insåg det när jag började med poddar. Mm. Alltså bara för folks reaktioner och sådär. Liksom, om jag hade sagt någonting i en podd, då kunde jag träffa folk liksom, som sa det där var kul du sa, eller det där tänkte jag på, det du sa. Och sen, då var jag fortfarande med liksom, lite ibland i P3,
ja.
Som hade liksom, enligt statistiken 10 eller 100 gånger så många lyssnare.
Ja.
Eller kanske 1000 gånger så många lyssnare ibland. Men jag tänkte så att det var aldrig någon som kommenterade någonting. Nej. Att alltså, jag hade sagt i radio eller så här, jag hör, eller, alltså en som jag var med i någon sån här P3 Nyheter eller någonting som hade liksom, som var det som de så hade mest lyssnat, så var aldrig någon som ens sa så här, jag hörde det i P3. Nej. Det var så här, om de, jag vet inte om det var helt fel målgrupp eller att de inte brydde sig helt enkelt eller.
Men det är en sak att veta det här, som vi ju vet, men en annan sak att känna det. Och inte känna den här stressen över att passa in. och ibland så är det ju hur lugnt som helst. Ibland så är jag väldigt nära och medveten, men ibland så måste jag påminna mig om att men jag är i en annan verksamhet än vad de här sakerna är.
Mm. Sen skulle det nog inte skada heller, alltså ifall du hade fått en så här topprecension i DN, då hade du inte skadat om du hade lagt ut den på din sociala medier. Det finns nog ändå ett segment av dina följare som hade blivit ännu mer sugna på att se det liksom.
Jo, jag har ju publicerat när det var någon artikel som var väldigt positiv. Jag tror att nyckeln är väl så här, om man tycker att de har rätt i det. För ibland får man en massa komplimanger för saker som inte är rätt. Liksom. Man får feedback som där de har helt missförstått det man gör eller någonting. Och då blir det ju inte heller någonting som man vill spela på eller lyfta upp i olika sammanhang. Och det finns ju massor med kritik jag skulle kunna få som jag skulle tycka var befogad och som jag skulle bli stressad över. Men det är ju väldigt mycket av den kritiken som jag kommer som blir underhållning just för att den är så befängd.
Mm.
Då blir det ju lätt att återpublicera det.
Vilken typ av kritik hade du blivit stressad över? Känns...
Nej, men om någon satte fingret på så här svagheter i materialet som jag har som faktiskt finns där på riktigt. Det finns ju, om någon skulle säga så här, om du återanvänder samma premiss 3 gånger i 3 skämt som nästan följer efter varandra, så skulle jag bara, oh, det där sved. Du är helt rätt. Den typen av kritik som jag vet att det här är ett svagt parti i föreställningen eller vad det nu är för någonting. Men nästan varje gång som folk kritiserar mig så är det ju för de skämten som de inte håller med min avsändartes liksom.
Ja, eller att de tycker det här ämnet ska man inte prata om för att det är för känsligt.
Det ser jag som en tes. Att de driver sin tes snarare än att jag kan ju tycka att en komiker är väldigt, väldigt bra trots att jag inte håller med om tes. Jag tycker ju att Magnus Betnér är en av Sveriges absolut bästa komiker. Medan jag frenetiskt tycker att han har fel i många av teserna som han driver. Men det tar inte ifrån att det här är riktigt bra stand-up. Att kunna ta sin tes, ha sett en nyhet dagen innan och sen så kunna förpacka det till världsbilden och få publiken att skratta åt den. Det är otroligt imponerande att han gör det gång på gång och får ihop väldigt stora mängder material baserat på det. Det är imponerande. Sen att jag tycker att han är helt ute och cyklar inom tesen han driver i ett enskilt skämt. Det är en separat kritik från
men det känns
bra
som
standard.
Att ibland det är en tes, alltså du har ju jag vet inte, Magnus Betnér har väl lite en annan stand-up-stil, att om han pratar om en nyhet så tolkar jag det mer som att det här är hans riktiga åsikt om den här nyheten, medan dina skämt kan vara mer bara en helt påhittad ståndpunkt eller liksom rena lögner och rent trams mer.
Men då är min tes att man borde få göra det. Det är tesen absolut. Som jag driver då, att man borde få kunna låtsas att man är nazist fast man inte är nazist,
jo,
och göra det på scenen. Och sen så när man då blir när folk då säger att det här är inte roligt, men när de ser att en publik på 1000 pers skrikskrattar åt det, just den saken, så borde det finnas någon form av ödmjukhet i att jag tycker han gör fel, men det här är bra comedy.
Ja, jo, så. Ifall de då tolkar det som att du har ett nazistiskt budskap då, i ditt skämt. För jag tänker nu att jag antar att det var det du menar när du säger att liksom Bettner ut och cyklar på sin tes. Att
han är ute och cyklar fysiskt också. Han har gjort en turné på cykel.
Men jag menar att du menar då att han att du tänker att det han säger menar han på allvar. Alltså för de flesta som...
Väldigt mycket av hans material är ju testdrivet av det som han gör. Väldigt mycket av mitt material är också det.
Och
vissa av dem är där teserna inte är förenliga, så kan en ligger närmare sanningen än den andra. Liksom. Mycket av det jag gör är ju så. Och sen mycket som bara är rakt av trams. Liksom.
Ja, jo. Jag har inte tänkt på så mycket liksom teserna. kanske ibland. Men om man tar liksom exempel då på ditt skämt, så här, kinesisk flickvän, där driver du väl ingen tes?
Nej,
i det skämtet,
nej. Eller om man skulle titta på det i efterhand, så skulle väl tesen vara att det inte är omoraliskt att inte kunna se skillnad på kineser. Alltså det betyder inte att de ser likadana ut. Det betyder bara att någon skulle kunna ha svårigheter att se skillnad på det från min kulturella bakgrund. Det är inte omoraliskt. Det är någonting som... Det skulle jag försvara i det skämtet när folk säger att men du bygger på någon fördom eller någonting sånt där. Så jag gillar ju att argumentera inuti det. Men jag tycker också det är roligt när folk argumenterar för att det där är omoraliskt. Så är det alltid den delen de hakar upp sig på, medan aspekten av att det skulle ha varit en sjätten våldtäkt, oaktsam våldtäkt eller någonting sånt där. Det drunknar nästan i, för att de är så insnöade på den saken de vill bli upprörda över i det, så att de missar en annan aspekt av det.
Men jag gissar att när du skrev skämtet så gick du inte in med liksom ambitionen så här, nu ska jag skriva ett skämt om att det inte är omoraliskt att man inte kan se skillnad på kineser.
Nej, det där är ju verkligen bara ett tramsskämt. Men i diskussionen som uppstår sen efteråt så är det ju...
Och du orkar moralen... ta de diskussionerna?
Nej, men jag tycker det är roligt att argumentera. Men jag gör det ju inte. Jag har ju begränsat med tid, så att jag orkar inte göra det längre. Ja. Om det inte är så att det är ett sammanhang där man har en stor mängd människor som skulle vara intresserade av att höra de bästa argumenten i det. Det vore kul att ha en podd där man får försvara sina skämt moraliskt, alltså runt omkring det. Men
det är inte för sent. Det låter som, ja, det har varit lite kul att höra.
Nej, men samtidigt som det är så, man vill inte vara, det är ingen poäng med att vara defensiv mot i relationen till 5% av konsumenterna som i sin tur bara vill trumma upp en dispyt. Då är det inte värt det. Jag vill ju underhålla. Men det är ju det intressanta ämnen.
Ja, jag tycker det kan vara intressant, men de flesta liksom diskussioner om humor, speciellt när folk är upprörda moraliskt, att man har dragit de argumenten så många gånger att jag börjar bli ganska trött på dem. Liksom. Det är så här, det här får man skämta om allt-diskussionen. Det känns som att den har stötts och blött så mycket, så det är svårt att säga någonting som inte är väldigt uttjatat.
Jag tycker den är intressant fortfarande. Det gör jag. Men jag väljer mina tillfällen när jag tar den. För what's in it for me? Jag menar, jag kommer fortsätta skämta ändå, jag gör mina grejer, men om en person hör av sig och kräver och anser sig vara berättigad till att jag ska förhålla mig till den personens upprördhet, så är det bara så att det behöver jag inte. Jag behöver inte besvara.
Du har ju någon skämtrutin där du verkligen tar ett telefonsamtal med någon man som ringer och är
upprörd. Det var intressant, så det, då blev det ju... Det, där var jag faktiskt intresserad över. Vad är det här? Är det som jag faktiskt ska vara arg över? Det var när jag skämtade om koranbränningarna. Om att det hade, när det hade kommit in en massa ansökningar om att bränna koranen. Och,
just det. Du skämtade om hur typiskt svensk det var att be om alltså ansöka om tillstånd.
Precis. Och då var det ju väldigt många arga. Och så var det någon som ringde mig och lät hotfull. Och med brytning sa att hur liksom... fattar du inte vad du är inne på för område liksom. Och då var det ju så intressant att jag bad honom att verkligen redogöra för exakt vad det var för någonting som han tyckte var problemet i skämtet. Och han försökte göra det. Men i slutändan så var det ju så att han hade ju faktiskt inte tagit till sig informationen i själva skämtet. Utan han hörde Koranen och sen så svenskar som skrattar. Och det var tillräckligt för honom att bestämma sig för att det här är skymf mot min religion.
Mm.
Och det är...
Lyckades du förklara för honom? Lyckades du... verkade som att han förstod mer din vinkel på skämtet efter när jag hade tagit diskussionen?
Ja, det gjorde han. Det gjorde han nog. Men det ändrar ju inte... Det bara stärker min tes att det är den arrogansen som människor har som tillåter sig att reagera och vill pressa på andra människor sin världsbild utan att man ens har satt sig in i tagit sig tiden att sätta sig in i vad är det för någonting som faktiskt sägs. Det här är ju ett uppenbart exempel på det. Men det blev ett bra skämt.
Ja, du gjorde ju en metasnurr på det då, att du skämtade om det telefonsamtalet och att det...
Vanligtvis så brukar man ju krydda med att man lägger till någon extra vändning på det. Men det var faktiskt exakt så som det utspelade sig. Så att den är jag nöjd med. Jag släpper. Den kommer nog med i min special, eller vad man ska säga. Den där avspelningen jag gjorde av föreställningen på det Draken i Göteborg.
Mm. Hur tänkte du släppa den?
Jag lutar åt att släppa den på YouTube direkt. Utan att försöka sälja in den till någon mellanhand.
Och när
och det är troligtvis då i slutet av mars.
Okay.
För då har jag ju varit ute med den förlängda extra föreställningarna som jag gör nu.
Då avslutar du din turné som heter Fredrik Andersson Live.
den heter ingenting.
Bara. Det står Fredrik Andersson stod det.
Turné.
Den självbetitlade.
Ja.
Nej, men du snackade också om det här sen det stora genombrottet, att det var så att även den positiva responsen kunde du uppfatta lite som stressande eller negativ.
Ja. Alltså det är ett lyxproblem, men det är väl förväntningarna. De här enorma förväntningarna ibland när man ska gå upp på scenen och att stämningen kanske är så upptrissad innan man ens har hunnit dra ett skämt. Och där väldigt mycket av det som jag gör, som jag skapat, är att har ju varit där jag har mött en publik som ganska motvilligt har behövt lirkas med för att materialet ska funka. Och nu när folk bara kommer in och bara yes, kör hårt, så blir det liksom, det blir inte roligt att säga att man är för nazismen när publiken bara fan vad roligt, alltså från början. Utan man vill ju jävlas lite grann med folk.
Ja, jo.
Eller åtminstone så har jag vant mig så mycket med att behöva, jag har skapat mitt material och mitt förhållningssätt till att vara supportkomiker åt Henrik Schiffert på Norra Brunn. När publiken är på väg för att se honom. Och deras förväntningar är att jag ska vara neutral. Eller bara, och sen så har jag kunnat då tweaka till det lite grann så att de har skrattat åt saker de aldrig trodde att de skulle skratta åt. Det är väl mitt förhållningssätt, eller har varit det.
Ja.
Och sen så har man behövt lirka med folk och sen till sist i slutet av föreställningen så är de helt och hållet med på tåget. Så har det varit förut. Men nu när alla bara...
När folk vill ha det då, direkt.
Det är som, det, man ska väl lite förspel Vad är det för fel med lite förspel? ja, nej, men det är också, det behöver inte det, alltid vara det att de vill att det ska vara rått, men det finns ju också det så här, bara, ja men, kör, jag vill höra råa skämt liksom. Jag gillar ju bara, jag gillar ju alla skämtvägar. Det kan vara trams och det kan vara, om allting bara är hårt och rått, då blir det ju ingen kontrast, då blir det inget roligt. Nej. När det kommer någonting som får en att tappa hakan, då är det ju kul. Men om det är på menyn hela tiden, då blir det inte roligt.
Nej. Jag har varit med ganska många gånger också om att folk tror att de vill ha jätteråa grejer. Och sen känner de att det nu blir lite för mycket.
Du är ju mycket råare än vad jag är.
Ja, kanske på ett sätt. Men vad var det jag funderade på? Jo, det här med lyxproblem. Jag tänker, om man nu, de flesta har ju möjligheten att begå självmord. Borde inte alla problem vara lyxproblem då?
Mycket sann observation.
Men skulle du säga att ditt liv, liksom, mår du bättre nu? Är du lyckligare? Är det samma? Eller är det lite sämre sen du slog igenom stort?
Mycket bättre.
Det är mycket bättre, okej. Okay.
Mycket bättre. Jag mår bättre och bättre för varje år i snitt, skulle jag säga. Jag vet inte exakt vad det är som är kopplat till att, men det är klart, alltså när man har investerat så mycket i någonting och får payoff för det, det är ju häftigt.
Ja.
Och just det där att det tog så lång tid kanske gör att jag uppskattar mig mer och dessutom vet, jag har ju dessutom jobbat nära många som har fått otroligt stark respons och sen tappat den eller förlorat kontakten med sina följare. Tar inte för givet att folk kommer att gilla det jag gör om ett år eller om 10 år. Det är upp till mig att vårda relationen med de som tittar. Men också inte bara, för det kan ju också vara så att det skär sig i kontakten med publik eller följare av skäl som gör att man bara, men jag vill inte gå åt det hållet. Jag vill fortsätta göra det här, eller jag vill inte leverera superhårda skämt hela min karriär. Jag kanske vill prata om annat.
Mm.
Och då kanske man får säga, som i ett förhållande, bara, vi har vuxit ifrån varandra. Men, det skulle kunna hända.
Du och din publik har också. Ja.
Nej, men det skulle kunna bli så. Och då kanske man får betala det priset också. Att man ser en del som bara, ja, men var på väg åt det här hållet väldigt länge, men sen bara märkte att, men jag kan inte göra det bra längre. Jag vill göra någonting annat bra.
Mm.
Och då får man vara beredd att ta det steget. Absolut. Tänker jag. Så man inte står och bara bränner ut sig på att göra saker som man inte längre brinner för.
Men jag tänkte på Rodney Dangerfield. Han fick ju också sitt genombrott ganska sent i livet.
Ja, just det. Ja.
Har du läst hans självbiografi? Den är ganska intressant. Men han hade liksom en karriär som ganska... han höll på som komiker men fick aldrig något genombrott. Och sen var han borta från stand-upen ett längre tid och jobbade med att lägga tak eller något liknande, göra renoveringar eller så. Och sen kom han tillbaks och då hade han, då var, ja, efter ett tag då, men det var, han var väl kanske 45 eller någonting, men han såg ju betydligt äldre ut när han fick sitt genombrott.
Ja, men det kan ju vara så att saker behöver falla på plats liksom med tiden.
Han mörkar i sig i sin självbiografi att han har suttit i fängelse för bedrägeri.
Oj!
Men det står i boken Comedians av Cliff Nestroff.
Det hade ju för sig bara byggt på hans...
Ja, fast kanske inte. Alltså,
inte den tiden.
Det var lite så här låga. Eller det var så här typ att han gick till änkor, till krigsveteraner, alltså så här, gamla tanter, och så påstår han att han själv var så här krigsveteran. Och så tog han sådana liksom utlösa överpriser på renoveringsarbete, men de tyckte så här, ja, det är klart vi ska hjälpa någon.
Ja, den sorten, ja, ja, ja.
Så det var, man förstår att han inte
stoltserar,
men han
lite
var ändå ganska mainstream känd. Sen han var ju med liksom sådana komedier, Tom i bollen och Back to School och sådär liksom. Det var en... Men det är roligt på något sätt att han var en sån ful fisk.
Ja. Och helt rimligt när man tänker på hans personlighet.
Jo, han känns lite skum. Men också, jag tycker han är en förebild på att kunna vara liksom en för liksom en gammal gubbe som ändå är så här cool och rolig.
Ja.
Och inte känns... inte känns passé.
Nej.
På något sätt. Alltså så här, det var mycket i att han var liksom väldigt begåvad på att skriva starka one-liners. Mm. Eller det kan vara det mesta. Men det är också lite någonting i hans attityd. Och så,
oh ja. Nej, det är, absolut. Det är inspirerande. Och det är väl en perfekt bransch för den som vill hålla på i evigheter.
Ja.
Också.
Det var ju lite därför jag fejdade över min karriär från rappare till komiker. Mm. Att jag kände att rappare var inte en perfekt bransch för den som vill hålla på i evigheter.
Är det inte? Men det känns ju som att det bara...
Ja, alltså det kan vara också en som missbedömde situationen. Eftersom rap var ganska... Alltså så här, nu började det finnas... En del gamla, alltså folk som hållit på sedan 80-talet som fortfarande håller på. Men jag menar, det är inte samma sak som i stand-up. Alltså om du tar på de största klubbarna i landet och tar liksom de komikerna. Det är en del unga nu liksom som börjar bli stora, men, eller som är stora redan. Men det är också en del gamlingar som är de mest relevanta.
Mm.
I rapmusik finns det ju kanske många gamlingar som håller på, men jag skulle inte säga att det är de som är mest relevanta på samma sätt som det är inom stand-up. Alltså om du tänker på amerikanska stupkomiker så är ju liksom Bill Burr och även Louis C.K. och kanske Sarah Silverman och sånt väldigt relevanta fortfarande trots att de är över 50.
Oh ja, och ännu högre, alltså, eller åtminstone har de en stor publik. Sen är det ju lite smakfråga om vad som är helt relevant. Men,
ja, de kan vara 60. Ja.
Men det finns ju betydligt äldre som fortfarande är igång. Men vad heter han, den här gamlingen som ska komma till Sverige nu? Han pratar så att man knappt hör vad han säger för någonting.
En amerikan?
Ja.
Och han är så gammal så man knappt hör vad han
säger. Ja, men han har haft... liksom så här, lite slurry. Ska
alltså
säga.
Talfel. Och det är inte han som Bill Burr hyllade nyligen som heter Holtzman. Brian Holtzman.
Han såg, också den talfel. Var också bra. Ja, okej. Okay. Jag ska se ifall jag la in i kalendern när han uppträder i Sverige. Jag tror han ska på Kina-teatern.
Mm.
Men jag hittar den inte nu. Nej, jag minns inte vad han heter. Men jag vet inte om det är talfel eller om det bara är någonting, något tix eller någonting sånt där som spelar in. Jag vet inte.
Men i och för sig så ja, det har nog blivit så lite alltså så här Killer Mike vann ju 2 Grammys så han är rätt gammal alltså.
Alltså, ja just det. Nu tänkte jag bara på det roliga att han blev nedbrottad av polisen direkt efter vad som är.
Jag har inte hört så bra koll på det, men jag bara tänkte på det när det stod liksom hur gammal han var, så han okej, för att vinna en Grammys borde man ändå vara hyfsat relevant rappare. Han var väl runt 50 i alla fall. Så,
jag har inte reflekterat över det. Men jag tror ju, du skulle kunna göra vad du vill, vad du än bestämmer dig för. Så. Som sagt, man behöver inte vara så beroende av branschpubliken. Man är ju beroende av sin egen relation till lyssnarna och följarna.
Ja. Jo, nej, jag skulle säga att det gick lättare när jag började med stand-up, så gick det lättare så här att vara soloartist som stupkomikern gick och vara som soloartist som rapper.
Ja.
Jag kanske humor var också den starka sidan i mycket av det.
Ja just det, om man isolerar det som den bärande faktorn så kan man, för det tänker jag också, jag kanske inte kommer att vara stupkomiker hela mitt liv, men jag kommer ju göra saker baserat på vad jag har lärt mig av det. Liksom.
Sen tror du inte att du kommer köra stand-up för resten av livet?
Jag skulle tro det, men inte säkert. Det skulle kunna vara så att jag hittar ett annat format som jag tror att jag skulle kunna göra bra. Liksom.
Mm. Jag har en massa stand-up-gig inbokade framöver, bland annat i Stockholm, men även i Dubai, Göteborg, Malmö, Lund, Borlänge, Växjö, Kalmar och Uppsala. Biljetter och mer info hittar ni på gardenfors.com. Då blir det dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Den som väntar på något gott väntar ibland inte för länge. Välj drycken! Här kommer alternativen. Fanta, massa olika sorter. Sprit, tesorten, Milky Oolong. Det finns pulverkaffe. Det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan ni genomgick en så kallad corporate rebranding. Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Jag är ju mycket av en läskdrickare. Fanta, men det känns fantasilöst. Vad är din rekommendation? Vad är husets dryck?
Ja, men det är nog Fanta citron med smak av apelsin. Nej, Fanta Zero med smak av apelsin.
Det är exakt vad jag hoppas på.
Ja, då är vi strax tillbaka med dryck. Det tar jag också förresten. Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Och det är Fanta Zero.
Apelsin Zero. 5 plus.
Det är väldigt gott. Vill du vara med och prata lite i det Patreon-exklusiva delen av det här samtalet också? Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. Patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat. Då tackar vi lyssnarna för den här ordinarie delen av arkivsamtal den här veckan. Jag heter Simon Gärdenfors.
Och jag heter Fredrik. Tack för att jag fick prata.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.